Först kanske jag ska förklara och beklaga att inte det, vad hette han nu? Men tänk att namnet försvann. Thomas Sagström, pastor ifrån Holland som skulle ha predikat här idag. Vi hade annonserat honom i alla fall i månadsprogrammet. Han är ju predikant i Holland, han har varit här i församlingen på 80-talet. Och då kallades han ibland för flygande holländaren. Det gick fort. Han ringde nämligen, kan jag berätta för er, precis när vi höll på med månadsprogrammet och sa att han var på genomresa och gärna skulle vilja hälsa på oss. Och då satte vi in honom bara, så där. Och så fort det var tryckt så ringde han igen och sa, nej, jag gör något annat den 31. Men då ville vi ju inte trycka om det. Så nu är ni lite lurad. Men så blev det. Han hälsar i alla fall till er alla som känner honom, Thomas och Josef Josin Sagström, som säkert kommer vid något annat tillfälle, kan vi hoppas. Goda vänner till den här församlingen. Så har vi hört bibeltexten läsas om mannen vid Betesda. Dammen, platsen i Jerusalem som för så länge sedan var en väntans och längtans plats, verkligen. En plats som för övrigt har grävts fram och återupptäckts under de senaste årtiondena. Och man kan besöka den här utgrävningen och se Betesda-dammen, Fårdammen. Och när man står där mellan de här urgamla murarna så kan man faktiskt än idag, och mycket förstås, och allra mest beroende på att man känner till den här bibeltexten, känna atmosfären utav längtan och väntan. Det är ju, kunde man sätta en rubrik på den här annorlunda än vad som Bibelkommissionen har valt, så skulle det ju kunna vara väntans plats. Nu är det väl inte bara i Betesda som vi människor väntar och längtar, utan det är väl något som kännetecknar varje plats på jorden där en människa finns. Därför att varje människa kännetecknas mest av i denna tillvaro är längtan. Skulle tro att det just är längtan, väntan, som driver det allra mesta i bland oss människor framåt. Tänk efter bara på ditt eget liv, hur det var i olika epoker. Man längtade efter att börja skolan, till och med det. Så längtade man efter att den skulle ta slut. Så längtade man efter körkortet. Ja, så där. Längtar man efter att få ett bra jobb, så längtar man efter pension. Och så kanske man längtar tillbaks. Ja, alltså det är något väldigt viktigt. Och inte alls fel. Och en positiv kraft detta. Och utan den så kanske inte ens livsgnistan finns kvar. Om vi ska vara riktigt ärlig. Om vi bara sitter där och är alldeles nöjda. Jag förmodar att ni alla läser Dagen. Jag ska inte ha handuppräckning, men det är en väldigt bra dagstidning. I fredags så skrev chefredaktören, hon brukar skriva en ruta längst bak, och hon skrev om Hemulens ledsnad. Han var så ledsen, Hemulen, i Mumindalen, ni vet, den där sagofigurerna som ser ut som små runda snögubbar så där. Och som talar finlandssvenska, nästan. Jo, Hemulen som samlade på frimärken, och så möts han någon dag av någon som säger, men vad i all världen, du ser så ledsen ut. Ja, det finns inga mer frimärken att samla, jag har allihop. Just det. Och det var då han fick tipset att han skulle börja samla på blommor. För se, det finns en oändlighet av. Det var ett klokt råd. Men jag tror att den där lilla berättelsen säger någonting om det som jag försöker beskriva med längtan, som är en kraft. Vi vet att det har funnits en utvecklingsoptimism i vårt land. Bara för ett par årtionden sedan så var den starkt utbredd. Och sen kanske den möjligtvis har dalat. Och det är ju märkvärdigt att den har gjort det i stort. Såg en utredning, sådana här som görs ibland, och jämförelser länder emellan, där man frågade 15-åringar inom EU, om man hade en kategorisering av olika länder inom EU också, hur många som verkligen trodde på att det skulle bli bättre i världen, så var det ungefär en tredjedel som räckte upp handen i de här olika grupperingar man hade valt ut, 15-åringar. Så jämförde man med när man frågade 15-åringar i Kina. Och där räckte 15-åringarna upp båda händerna. Men i Europa, där vi har haft det så bra, där fanns då en liten... Det är märkvärdigt. Jag menar, vi kan ju sända e-mail över hela världen. Och vi kan twittra med varann mitt under mötet här och hälsa. Ja, ni gör väl inte det förstås. Alltså det där med telefon man kan hålla på med och så. Och vi har ju egentligen precis allt. Men frågan är om vi för den skull är lyckliga. Inte alldeles säkert. Det behövs finnas hos oss kvar den här längtan och den här väntan. Så att berättelsen som vi har hört läsas här både på arabiska och på svenska, som talar om den här väntan och längtansplatsen, den är viktig att ha med som en sån här bakgrund. Men sen finns det ju ouppfylld längtan som skadar själen och som skadar själva livet. Och det är väl det kanske vi ser när vi talar om hur tendenser ser ut i Västeuropa och i vårt eget land. Väldigt mycket har vi, men svikt i steget saknas. Och riktigt framtidsgnista, livsgnista finns inte alltid. Men det är då som den kristna kyrkan i alla fall påstår att det finns en som kan väcka denna livsgnista till liv. Som ger både framtidshopp och framtidstro. Och gör det med sin närvaro. Och det är han som vandrade fram omkring i Betesda den här dagen, som vi hörde om i bibeltexten. Vi kunde ge namn Betesda åt många olika företeelser i vårt samhälle och i vårt eget land. När vi tänker på detta som vi behöver uppleva för att känna oss riktigt till freds. Kanske att Betesda också skulle kunna vara bilden på den kristna församlingen i Sverige. Den kristna församlingen i Södertälje. Det stod ju här om att där fanns 5 pelargångar och där låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det var en hel hoper. Men de hade liv. Det hade de. Och de väntade och de längtade. Om vi tänker oss att den här skaran representerar det svenska samhället, västvärlden, så är det ingen dålig bild. Men i värsta fall är det också en bild på den kristna församlingen. Är det någon som skakar på huvudet? Ja, det har blivit så när jag har tänkt på den här bibeltexten och tänkt på oss som Jesu Kristi församling, Jesu Kristi kyrka. Jag har varit med på bönedagar eller bönemöten nu i Sankta Ragnhild under den här veckan, och det har varit fantastiskt roligt att be tillsammans med kristna från olika traditioner. Och jag har blivit så glad och uppmuntrad. Det finns många olika kristna i det här landet, i den här stan. Och det säger vi amen och tack och lov för. Med olika traditioner, med olika ursprung, men där vi då och då får mötas som under den här veckan och uppleva att vi faktiskt är flera och Gud vare lov lite olika också. Men tillsammans får vi utgöra Jesu Kristi församling i den här stan med ett alldeles specifikt uppdrag för stan. Det är mycket att vara glad över. Men jag kan också konstatera att det finns mycket som är förlamat. En hel del lomhördhet. Och en hel del som har tunnelseende. Alltså skadade i synen. Och nu tänker jag lite bildligt förstås. På Jesu Kristi kyrka i Södertälje och utöver vårt land. Ja, jag finns ju mitt i den själv, så jag är en där som skulle behöva uppleva det livgivande vattnet i rörelse. Det vågar jag säga. Ännu mer av. Och jag tror att vi behöver uppleva det i Södertälje. Mitt eget liv, vår församling, denna värld. Kan man ibland gripas av lite pessimism och tänka, vad är det då vi kan göra åt allt det här? Vad kan vi i all världen göra? Om du går i Alfa-kursen så kommer du att möta lite litteratur ifrån, översatt från engelska till svenska. Det finns en hel del roliga historier där också som vi ibland lånar så här. Och en av historierna tänkte jag berätta nu. Jag vet inte om den återkommer i Alfa-kursen sen. Men det handlar om polisaspiranten som just har påbörjat sin utbildning. Och man ska testa egentligen hur i all världen klarar de en krissituation. När det är riktigt besvärligt. Och så tecknas ett scenario upp där det mitt i London sker en gasexplosion. Och en minibuss finns mitt i det sammanhanget. Och drabbas av den här explosionen förstås. Polisaspiranten som finns där alldeles i närheten rusar fram och försöker hjälpa till i katastrofen. Och när han böjer sig in och ser minibussen så ser han att chefens fru sitter där. Kommissariens fru. Och det stinker sprit i hela minibussen. Och när han precis håller på att försöka reda ut och rodda i det där, samtidigt som han tänker på chefen, som hur ska han klara ut och förklara allt det här, så kommer en man springande utifrån grannhuset. Explosionen har satt igång födslovärkarna hos hans hustru som är ytterst gravid. Och hon börjar föda och ber om hjälp. Samtidigt skriker en man ner i kanalen som utav tryckvågen slängts ut i kanalen och ropar på hjälp. Han kan inte simma. Och så kommer frågan då, för att se om han klarar en stress, polisaspiranten. Och så står det så här. I den här situationen, vad gör du då? Tänk efter. Du är den enda som kan göra något. Han tänker ett ögonblick och så fattar han pennan och så skriver han. Jag tar av mig uniformen och blandar mig i mängden. Ibland kan det känna så. Vi tittar bort. Vi ser inte. Det är ju ändå precis så här besvärligt som du nu försöker säga om världen, om Södertälje, om församlingen, om mitt eget liv. Vad är det att göra annat än ta sig uniformen och försöka blanda ihop sig och inte bry sig? Men hörni, det är ju faktiskt inte någon riktig lösning. För Gud vare lov och tack. I detta vårt Betesda vandrar en Jesus från Nazaret. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Alltså det är inte bara gammal nostalgi och vacker poesi, utan det är en levande verklighet. Jesus Kristus går fram. Precis som då räcker han friskhet och hälsa åt väntande människor. Men han gör det idag som då, ofta utanför alla protokoll och ritualer. För det är det som sker i det här. Man kan undra varför den här mannen fick vara sjuk i 38 långa år. Tog min miniräknare och försökte räkna ut hur många dagar och nätter blir detta. Ni som är snabba i huvudräkningen gör väl det alldeles utan mina räkningar förstås. Men jag fick det med alla skottårsdagar till 13 879. 13 879 dagar och nätter. En lång tid. 38 långa år. Som det dagar och nätter kröp i snigelfart. Varför? Ja, det är väl den frågan som vi ofta ställer oss själva också. Både när det gäller vårt liv, vår församling, vår stad och vårt land och den här världen. Varför? Varför finns inte då detta friska flöde om det är så att en levande Messias går fram här i världen? Och trots att många av oss arbetar idogt och frenetiskt med verksamhet. för det kan inte försnekas. Varför är det ändå som det är? I det här sammanhanget som vi hörde läsas så kan det bero på att den här mannen hänvisade till allt annat som var omöjligt. När han ställdes inför sig själv och inför sin sjukdom och inför det ögonblick när vattnet blev upprörd av himmelens sändebud, ja, då hänvisar han till andra som tränger sig före, till omständigheterna, till sin egen lamhet förstås, till systemet, till strukturen, till att alla andra kom i vägen för honom. Och det såg alldeles sant och rätt ut, för det är inte enkelt i ett sammanhang för en lam att komma fram till hjälp som han bäst behövde. Men nu fungerade systemet på det här sättet. Det är intressant att se när Jesus kommer då, så är det faktiskt så att han inte gör som man förväntar sig. Inte alls. Han satte sig inte på sängkanten och började resonera med den här mannen och väntade till dess att vattnet blev upprört. Nej, jag har redan sagt att han gick utanför alla protokoll och alla ritualer. Allt det som förväntades av honom som var vanligt. Han hänvisade inte ens till omöjligheten, utan han ställer den behövande mitt i hans egen belägenhet, och så ställer han den här fräcka frågan: vad vill du med ditt liv? Vad vill du själv? Vill du bli frisk? Vill du att det levande nya verkligen ska flöda in i ditt liv, genom ditt liv? Vad skulle hända om du, jag, som idag bär på vår längtan, skulle höra den frågan från Herren Jesus just nu, riktigt nära, så att vi känner det som ett tilltal: vad vill du? Jag kan tänka mig att vi skulle ge lite olika svar. Vill du bli frälst? Vill du bli fri? Vill du bli frisk? Vill du bli levande och sann? Vi har säkert lika många svar som vi kanske är människor här. En del skulle vi kanske säga att det är väl inte så noga vad jag vill egentligen. Det är över. Det är inte så noga med vad jag vill. Spelar egentligen ingen roll vad jag vill. Det blir ju ändå alltid på ett annat sätt. Kanske någon skulle till och med låta riktigt from och gudfrukt och säga: ske Guds vilja. Och låta väldigt gudfruktig och andlig. Ske Guds vilja. Men egentligen så är det ingenting av det som öppnar porten till möjligheterna för en enskild människa, för en stad, för en församling, för ett land. Detta att hänvisa till annat, eller att svara med något annat när frågan kommer: vad vill du? Vad vill du? Jag har sagt det redan att det egentligen är alldeles oförskämt att ställa frågan till en sjuk som har varit sjuk alltså i 13 879 dagar och nätter. Vill du bli frisk? En oförskämdhet utan like. Men jag tror att var och en som har lärt känna sitt eget hjärta och vet sitt eget hjärtas dubbelhet och vankelmod vet hur lätt det är att värja sig ifrån den där närgångna frågan: vad vill du? Av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt liv. Vill du, egentligen är det väl det han säger, Jesus, vill du verkligen släppa taget om allt det där som du hänger upp hela ditt liv omkring, som förklaring till varför det är på det här sättet? Man kan ju fundera och reflektera över varför Jesus ville höra mannens svar. Du känner mitt hjärta, du vet allt. Så skulle han kunna ha sagt. Men Jesus ville höra honom säga det. Bekännelse, så är ett religiöst uttryck som vi använder. Syndabekännelse. Bekännelse om min egen fattigdom, min egen svaghet. Ja, är den nödvändig? Är formuleringen från mig nödvändig till honom som vet allt och som läser mitt inre som en uppslagen bok och som känner mig bättre än vad jag själv känner mig? Bekännelsen på grekiska heter det homologeo. Man skulle kunna översätta det med att det betyder säga samma sak. Den som har läst de bibliska texterna blir lite överraskad när man möter många av dem som vi respekterar som andliga och heliga och Guds profeter, när de i samtal med Gud bekänner sin synd och gör sig till ett med folkets synder. Och jag funderar på om det inte ligger en andlig lag och sanning i det, eftersom det förekommer så ofta att profeter och heliga män och kvinnor säger det som Gud redan vet. Men när de säger det så sker det någonting. Förmodligen så öppnar de för det som Gud kan ge av liv. Frälsning, Guds upplevelse har mycket mer med viljan att göra än med förståndet och med känslan. Man kan vara förståndskristen, det vill säga vi kan allt, vi har alla svar och vi kan teorin väldigt bra. Eller vi kan vara känslofrälsta, ursäkta uttrycket, jag hoppas ni begriper det. När det är saligt och härligt och vi känner det här, då är vi frälsta. Men se måndagen och sådär, då är det kanske inte så säkert. Det är bra med förståndskunskap och en visdom och en kunskap. Det är välsignat med saliga känslor. Men se, det är inte rodren i en människas liv. Utan rodret i en människas liv är viljan. Vill du att jag ska göra dig frisk? Vill du inte, så kan inte ens Jesus från Nazaret göra dig frisk. Men vill du bli helbrejda, så kan du få bli det nu. Han kan befria, han kan frälsa, han kan göra undret med oss som fastnar ibland i uppgivenheten, i det spelar ingen roll, tvivlet som förlamar både känslan, förståndet och viljan. Ibland så ligger det bakom vår oförmåga att överlåta oss helt till honom en slags skam och skuld. Det är inte mer än rätt att det är så här. Vi människor har raffinerade sätt att spä på den skulden, permanenta skulden och skammen, så att människor inte inser det som faktiskt är verkligheten, att Gud redan finns hos oss fastän jag inte är hos honom. Ni vet Augustinus, om du får tag i hans bekännelse så läs gärna inledningen när Augustinus, kyrkofadern från 400-talet, talar så fantastiskt om hur han upptäcker att han alldeles för sent älskade den uråldrige, evige, den sköne. Han som fanns hos mig hela tiden fastän jag inte fanns hos honom. Han var mig så nära, men jag hade inte överlämnat mig åt honom, och därför så kastade jag mig ut i all min uselhet, i allt det sköna som han hade skapat, utan att finna ro. Men när jag kom till honom, överlämnade mig åt honom, så upptäckte jag att mitt hjärta äntligen fick ro i honom. Gud fanns där så nära, men skulden, skammen gjorde att han inte vågade. Vid det här tillfället som vi hörde i bibeltexten så var det faktiskt synd att bära på en säng på sabbaten. Då var det den stora synden. Religionen och i moralens namn och den goda sakens namn så händer det att vi skapar alla slags modeller som skuldbelägger människor. Då var det förbjudet för en helbrägdagjord, förlamad människa som i nästan 14 000 dygn hade legat, kanske på samma säng, att ta den, rulla ihop den, bära den och gå. Absolut förbjudet. Det stod i de heliga urkunderna. Och så kommer Jesus gående, och mitt på sabbatsdagen så säger han: stå upp, tag din säng och gå hem. Och det blev ett väldigt rabalder. Det är då sant. Och så glömmer man det fantastiska undret att han som hade varit sjuk i 38 år kan gå. Han är helt fri. Visst är det otroligt. Ja, fastän vi kan förstå det, för vi möter ju samma synpunkter också idag, även om det är andra saker som vi säger är skulden och som förlamar. Jag skulle tänka mig att ingen som går till kyrkan här idag fuskar med deklarationen, snattar i affären, begår äktenskapsbrott, stjäl och ljuger. Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi alla vill det goda och strävar efter det. Och så funderar vi: vad är det då för synd, för skuld som förlamar mig, när jag nu ändå gör så gott jag kan? Och ändå så kan du känna igen dig, som om du också fanns där i Bethesda, där frihet och friskhet och liv och hänförelse saknas. Det där svikten i steget, både i den andliga vandringen och i ditt eget liv, saknas. Vad är det då som är synden och skulden? För Jesus säger ju till den helbrägda gjorda mannen: synda nu inte här efter. Synda inte nu här efter. Ja, då menade Jesus alltså inte det som människor vanligtvis menade omkring honom, nämligen att bära på sängen. Det var någonting annat som bara han visste. Var det möjligen det att han inte hade överlåtit hela sin vilja åt Gud? Ja, jag vet inte. Synden i våra liv, som fromma eller ofromma, det är bristen på tro och tillit till Guds frälsarvilja. Du kan idag få se hur han öppnar vägen och källan till det levande, friska vattnet. Och du kan få uppleva på nytt att undret sker med dig. Du har blivit frisk, sa Jesus. Vi slutade textläsningen, Dagmar och Rola. Slutade precis strax före Jesusorden, där Jesus säger så här, när han ifrågasätts utav de som såg undret: hur kan du? Då säger Jesus: min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag. Halleluja. Den evige är här. den uråldriga är här, närvarande genom honom som blev människa och som vandrade in i Betesda och som vandrar idag i vårt Betesda. Vill jag? Vill du? Herre, jag tackar dig för den helige ande som hjälper oss att se det inte vi ser och förstå det som är dunkelt. Jag tackar dig, Herre, för att den helige ande också är hjälparen som hjälper oss att se vad det är som vi behöver överlåta åt dig helt och fullt med hela vår vilja och hela vår själ. Jag tackar dig för att livsströmmen går fram här idag, du själv. I Jesu namn. Amen.